Sveriges Radio.
Länge trodde världen att kärnkraftverk var fredade i krig, men det gäller inte längre.
Efter liksom invasionen och de bitarna så visar det sig att det kanske snarare är ett prioriterat mål.
Och att skydda så stora och känsliga anläggningar är svårt.
Man behöver militärresurser som vi egentligen kanske skulle behövt för att skydda andra delar av samhället. Men kärnkraftverken är så viktiga och vi vill verkligen undvika att de blir attackerade.
Samtidigt blir kärnkraften ännu viktigare om kriget slår till. Och nu förbereder Sverige hur reaktorerna ska köras även om landet attackeras.
För att det som händer i systemet om den här balansen inte upprätthålls, det är att komponenter kan gå sönder.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om hur hoten mot den svenska kärnkraften ser ut. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Kulsprutornas spårljus lyser upp natthimlen. Det brinner i en byggnad. Ryska soldater i stridsfordon har tagit sig in på Europas största kärnkraftverk, Zaporizjzja i östra Ukraina. Världen håller andan.
Räddningstjänsten kunde på grund av beskjutningarna först inte komma fram, men tog sig dit sen och branden ska nu vara släckt. En talesperson för kärnkraftverket uppger att det inte är någon risk för radioaktiva utsläpp i nuläget.
Sedan början av mars 2022 har Ryssland ockuperat anläggningen som stod för en femtedel av Ukrainas elförsörjning. Och det här fick konsekvenser för all kärnkraft i Ukraina.
Den stora effekten var ju just det att man direkt med att ha det som påtryckningsmedel. Man behöver inte attackera kärnkraftverken, man behöver bara visa eller att man är beredd att göra det. Och då så behöver de stängas ner, för man kan inte garantera säkerheten om de skulle bli attackerade.
Det finns ytterligare tre kärnkraftverk i Ukraina som inte attackerats men som ändå fick dra ner på produktionen. Hans Livong är professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Han har studerat hur kriget slår mot olika kraftslag och hur robusta de är.
Det här ledde ju till att bara efter en vecka ungefär så var ukrainska kärnkraftverkens produktion nere på 50%. Och då var det ju då de kärnkraftverk som absolut längst från fronten som så att säga bidrog med kraft till Ukraina.
Och det här är ju dåliga nyheter för Sverige som är väldigt beroende av sin kärnkraft. Claes, hör du det här?
Ja, det är som liksom en baston. Mm. Det är lite som om man sitter i en massagestol eller dålig ventilation på jobbet eller något sånt där.
Mm. Det vi hör här, det är ju alltså frekvensen 50 hertz. Och Sveriges elsystem måste alltid, alltså 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, hålla konstant 50 hertz.
Okej. Okay.
Men det här är inte helt lätt, eftersom den här frekvensen den påverkas ju av hur mycket el som produceras och som används.
Balansen mellan produktion och förbrukning är ju en förutsättning för att kraftsystemet ska fungera och leverera el.
Du, Kalle, det här måste du förklara tydligare.
Okej, okay. Ja, jag ska göra mitt bästa här då. Så här, kommer in mer el än som används, ja, då ökar frekvensen. Och tvärtom så sjunker ju frekvensen om det finns för lite el i systemet. Och för att klara det här så behövs då en baskraft. Och i det svenska systemet så är just kärnkraft och vattenkraft såna här baskrafter som man då kan planera för när de ska vara av- eller påslagna.
Och det är den här balanseringen som kärnkraften hjälper till med att se till att det är 50, för vi kan ha väldigt mycket solkraft i systemet. Men sen är det ju vissa tider på dygnet som vi kanske inte har det, natt och ja, du förstår. Och då måste vi kunna liksom ha mer planerbar produktion i systemet för att liksom möta upp så att vi alltid har den här balansen på 50 hertz då.
Och det här låter kanske som ett skört system om vi måste förlita oss på kärnkraft för att hålla den här balansen.
Ja, för det är ändå ganska ofta som ett kärnkraftverk måste stänga en eller flera reaktorer om något fel har upptäckts eller om man måste göra service.
Ja, Men att en reaktor försvinner, det pallar systemet. Men problemet börjar bli större om det är flera som försvinner.
Vi brukar säga så här, att kraftsystemet ska klara det som kallas N-1-kriteriet. Och det innebär att vi ska klara av att vilken godtycklig komponent som helst skulle kunna vara ett kraftverk eller en ledning ska kunna falla ifrån utan att kunder påverkas.
Det finns alltså då en liten buffert här. Men då pratar vi ju om fredstid. Skulle det bli krig och en fiende ger sig på våra kärnkraftverk, då kan ju bortfallet från nätet bli mycket större än bara en enda kraftkälla. Ingela Regnell är beredskapsstrateg på Svenska Kraftnät och arbetar med att utveckla Svenska Kraftnäts förmåga att hantera de här allvarliga konsekvenserna som ett bortfall skulle kunna innebära.
För att det som händer i systemet om den här balansen inte upprätthålls, det är att komponenter kan gå sönder. Och då ger det ju en stor skada för kraftsystemet som sådant, att det skulle ta lång tid att laga och sådär. Så därför så vi har en massa åtgärder som gör att vi ska liksom kunna ta tillbaka systemet innan det får de här skadorna.
Rysslands attack på Zaporizjzja visar att det militära hotet mot kärnkraften, ja, det är på riktigt. Men det har ju länge funnits andra hot mot kärnkraften.
Oskarshamns kärnkraftverk bör inrätta en beväpnad insatsstyrka som skydd mot eventuella yttre angrepp från land eller från havet.
Det har länge funnits en oro för terrorattacker mot kärnkraftverk. Och det här har gjort att det pågått en diskussion i Sverige om att anläggningarna varit för dåligt skyddade. Och 2006 då tyckte miljödomstolen att kärnkraftverket utanför Oskarshamn, som ligger ganska isolerat långt borta från närmaste polisstation, borde ha en egen liten säkerhetsstyrka. Men det tyckte inte politikerna då.
På Ringhals så började jag 2009 som skyddsvakt då.
Fredrik Olsson är chef för anläggningsskydd och bevakning på kärnkraftverket Ringhals som ligger precis vid havet på västkusten. Han fick ett vikariat till att börja med, men har sen jobbat kvar där och stigit i graderna, kan man ju verkligen säga.
Min tanke var att det skulle vara ett sommarjobb, så det blev en lång sommar.
Och det var en annan tid när han började där för nästan 16 år sedan. Då fick skyddsvakterna inte bära vapen och de höll mest koll i närheten av reaktorerna. Men hotbilden har förändrats sedan dess.
Ja, supermycket. När jag började då var det ju liksom demonstrationer, opinionsyttringar och den typen egentligen hot inom citationstecken, om man får säga så, som man var inriktad på. Och sen var det ju en väldigt, hela terrorvågen och sånt ställde ju den typen av frågor på sin spets också.
Hotnivån är ju inte konstant här, men bägge hoten finns kvar.
Man behöver vara vaksam och man behöver rapportera saker och ting, så att det är klart att det sker en eskalering och det går inte åt rätt håll.
Den 4 februari ökar säkerheten på kärnkraftverken i Sverige. Då kommer skyddsvakterna som bevakar att utrustas med skjutvapen och bevakningshundar.
Det här var en milstolpe för bevakningen av kärnkraftverken. 2017 när Strålsäkerhetsmyndigheten till slut ställde krav på att bolagen ska ha sina egna säkerhetsstyrkor. Och de har egna utryckningsfordon och mandat att använda vapen ganska långt från reaktorerna.
Det är främst till ett självskyddssyfte, men vi har även det som kallas för laga befogenhet. Vid vissa typer av brott så får man använda skjutvapen för att gripa personer. Och det är med koppling till skyddslagen, så är det ju terrorism, sabotage, spioneri och sådana bitar.
Och myndigheterna är ju nöjda över att beväpnade vakter fanns på plats kring kärnkraftverken långt innan den ryska invasionen av Ukraina 2022. För då blev ju hotbilden mot kärnkraften genast ännu mörkare.
Den absolut största lärdomen från Ukraina, i alla fall för min personliga del, det var att innan Ukraina så tror jag att vi såg kärnkraften som ganska liksom skyddad även i krig via den liksom internationella lagstiftningen och de bitarna.
Men det här går inte att ta för givet längre, så på Ringhals har ett nytt övningscenter öppnat. Och dit bjuder man in polis och räddningstjänst och ambulans bland annat för att tillsammans träna på att hantera just våldsamma attacker. Och för Ringhals bevakningschef Fredrik Olsson har hoten från främmande makt hamnat högt upp på listan över saker att oroa sig för.
Så det är väl den största liksom skiftningen som har skett från invasionen, att gå från att kärnkraften är skyddad till nästan ett prioriterat mål.
Och det är inte bara säkerhetspersonalen vid de svenska kärnkraftverken som är överraskade av det här. Även på Strålsäkerhetsmyndigheten har det blivit en tankeställare och på andra myndigheter. Det går inte längre att lita på att Ryssland och andra länder följer internationella regler i krig kring kärnkraften.
Det finns en konvention om fysiskt skydd som säger att man ska inte angripa kärnkraftverk och man ska inte inta det med militära styrkor. Och i Ukraina, i kärnkraftverket i Zaporizjzja, har man sett att det har Ryssland frångått och faktiskt intagit då Zaporizjzja kärnkraftverk.
Katarina Danestig Sjögren är avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten och arbetar bland annat med frågan om hur kärnkraften ska hanteras vid höjd beredskap och krig.
Så att det är väl en sak som är relativt nytt nu med kriget i Ukraina, i att vi är mer medvetna om att länder faktiskt tänker sig frångå de konventioner som finns. Och det gör att vi behöver ha en annan planering och framförallt en annan beredskapsplanering, det vill säga vara beredda på att sånt här faktiskt kan inträffa.
Det finns ju olika skäl för en främmande makt att ge sig på ett kärnkraftverk.
Vad har vi?
Ja, men det kan ju vara för att skrämmas och skapa oro. Det kan vara för att slå ut elförsörjningen och försvaga ett land. Men om det är för att döda och skada en massa människor, så finns det nog effektivare sätt.
Ja.
Till att börja med så är det viktigt att komma ihåg att kärnkraftverken är välskyddade. Det är långa avstånd från staketen till själva reaktorn, och reaktorn är välskyddad.
Det behövs ju stora, tunga vapen för att skada ett kärnkraftverk, alltså typ ballistiska robotar, den storleken. Om ens det räcker. Hans Levong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan.
Men man skulle också kunna tänka sig en flygplanskrasch skulle kunna leda till skador som gör att man då får störningar på kärnkraftverket i alla fall. Och sen så kan man självklart också tänka sig någon typ av infiltration som skulle kunna leda till störningar. Men det är rätt osannolikt att det här leder till större kärnkraftolyckor.
Men även om risken för en härdsmälta är ganska liten även i krig, så skulle det svenska försvaret inte våga lämna kärnkraftverken helt oskyddade.
Man behöver i ett förhöjt säkerhetsläge och i krig ett militärt skydd till ett kärnkraftverk, så att man kan både få förvarning och till exempel skjuta ner militära robotar, till exempel på väg till kärnkraftverket. Antingen sådana som råkar vara på väg dit av misstag, eller sådana som är riktade mot kärnkraftverket.
Så radarutrustning och luftvärn kommer behövas.
Och luftvärn, det har vi ju knappast gott om.
Nej, det är inte så att vi badade det. Och dessutom så kommer ju kärnkraften ta mycket resurser från, ja, men till exempel hemvärnet och, ja, men annan militärpersonal.
Det vill säga att man behöver militärresurser som egentligen kanske skulle behövt för att skydda andra delar av samhället. Men kärnkraftverken är så viktiga, och vi vill verkligen undvika att de blir attackerade. Så vi behöver militärresurser för att skydda dem.
Men i slutändan så är ju inte en direkt attack på en reaktor det som är det största hotet för kärnkraften från främmande makt. För en fiende som har kartlagt de svenska kärnkraftverken kan med ganska små medel skapa osäkerhet kring dem.
Ja, alltså vad händer till exempel om man spränger en bil i luften i närmsta by, eller spränger en, eller blockerar en väg i närheten på något sätt?
Vi driver ju våra kärnkraftverk med väldigt stor precision och med väldigt stora säkerhetsmarginaler. Och det gör ju då att man påverkar verksamheten väldigt mycket på ett kärnkraftverk så fort kärnkraftverket är osäkert på om allting är som det ska.
Det är en januarikväll 2022. På Ringhals är läget lite mer spänt än vanligt. Det har kommit oroande rapporter från andra anläggningar i landet. Plötsligt får en av vakterna syn på en misstänkt drönare som flyger mot kärnkraftverket. Den vänder och försvinner bort när han försöker fota den. Under en vecka görs liknande observationer vid alla de svenska kärnkraftverken, men säkerhetspolisen kommer ingenstans i utredningen.
Förundersökningen om de misstänkta drönarflygningarna över svenska kärnkraftverk har lagts ner. Utredningen visar att mellan 4 och 9 drönare troligen gjorde överflygningar över kärnkraftverken och att drönarna varit av en professionell typ.
Men trots att det aldrig gick att slå fast vad det här handlade om den här veckan i början av 2022, så har de här händelserna då påverkat bevakningen av kärnkraftverken i Sverige.
Ja, men den initierade händelsen var ju de här drönaröverflygningarna som hände för ett antal år sedan som rapporterades ganska mycket om.
Fredrik Olsson, chef för skydd och bevakning på Ringhals.
Går vi tillbaka ett par år, då behövde man vara på plats med en kamera kanske för att utföra en kartläggning titta hur vi hanterar olika saker. Men nu kan man stå ganska långt ifrån och flyga med en drönare och göra samma sak.
Det finns ingen större oro för att det är just drönare som ska komma flygande med en bomb och sabotera ett kärnkraftverk. Men däremot är drönare ett bra verktyg om man vill kartlägga och ta reda på vilka svagheter en anläggning har.
Alltså hitta sätt som främmande makt skulle kunna jävlas med de svenska kärnkraftverken på.
Ja, och från och med 2022 så har bevakningen av de här anläggningarna förändrats.
Vi har ju jobbat i lite olika steg och i och med att vi ansvarar för skyddsvaktstyrkan som är ute och gör det operativa säkerhetsarbetet. Och sedan några år tillbaka så har vi så att säga pushat ut dem en längre bit ifrån skyddsobjektet. Och det handlar ju om att liksom upptäcka piloterna i första hand. Och det handlar ju också om att skapa en zon att agera i. Att desto längre ifrån objektet vi upptäcker ett hot, desto bättre är det.
Och det behöver inte ens vara en ryss som kör drönaren. I Polen finns det exempel på där gängkriminella hjälpt Ryssland med hybridkrigföringen.
Och det har vi ju till och med gjort ett avsnitt om. Mm. Ryska spionplanen för att få vapentåg till Ukraina att krascha. Det var rubriken där i början av 2024.
Ja, den där hittar man ju i SR Play. Och det finns också liknande exempel här i Sverige enligt Säkerhetspolisen.
Säkerhetspolisen kan nu konstatera att kriminella nätverk i Sverige är en proxy som Iran använder sig av.
Och det här nya hotet har de svenska kärnkraftsbolagen tagit till sig.
Vi ser ju att främmande makt använder gängkriminella för att utföra attentat och angrepp. Så det blir just den förändringen den senaste tiden som är det som vi agerar på.
Det låter verkligen som ett mardrömsscenario det här.
Mm.
Att svenska gäng hjälper Putin med att ställa till det för svensk kärnkraft. Det finns många oroväckande ord i den meningen.
Verkligen.
En möjlig liksom händelseutveckling, det är väl att de via främmande makt upphandlas för att dels utföra kartläggning. Det har vi också sett exempel på utlandet av kritisk infrastruktur till att faktiskt utföra någon form av våldsangrepp som dels ska störa verksamheten eller skapa opinion eller bara störa och ställa till problem.
Sveriges elsystem är alltså beroende av kärnkraft för att inte braka samman och paja ihop. Mm. Men det var ju inte tänkt att det skulle vara så, utan det blev bara så.
Idag fattar riksdagen beslut om att elmarknaden ska avregleras från och med den 1 januari nästa år. Och det innebär att kraftbolagens monopol på eldistributionen upphör.
När elmarknaden avreglerades på 90-talet, då ville företag inte längre stå med en massa dyr överkapacitet. Så flera gamla fossildrivna kraftverk, de monterades ner. Och det var ju kanske bra för miljön då, men mindre bra för beredskapen eftersom de här verken också fungerade som reservkraft. Och idag så finns det bara ett fåtal kvar och det är myndigheten Svenska Kraftnät som är ansvarig för att upphandla den här typen av reservkraft. Men om man ska vara ärlig så verkar det inte ha varit så där superhög prio.
Nej, det här med beredskap var liksom ingen het fråga under 00-talet.
Mm, men nu är det, och det blev ju hett där 2022. Och ett bevis för det hittar vi utanför Malmö.
Vi har generatorn till gasturbinen precis bakom oss och pannan i slutet på hallen här.
Ja, vi befinner oss på nygamla Öresundsverket som är återuppstått från det döda. Allt var sålt och skulle skeppas iväg. Men 5 i 12 drog man i nödbromsen och beslutade att det återigen skulle börja producera el.
Det tyska företaget Uniper som äger Öresundsverket, de hade alltså redan sålt det här gaseldade energiverket när Svenska Kraftnät stoppade försäljningen 2022. Och eftersom verket var olönsamt så fick Uniper 1 miljard kronor som plåster på såren för att hålla igång allt och stå i beredskap. Och förutom att kunna stabilisera nätet vid behov så kan Öresundsverket också en annan sak. Det kan fungera som en försäkring ifall det värsta inträffar, i alla fall för skåningarna.
Vi brukar prata om lokal eller regional ödrift och det är en form av beredskap för riktigt svåra eller långa elavbrott.
Ödrift, det betyder alltså att ett område drivs ungefär som en ö med egen elproduktion utan koppling till det övriga elnätet. I det här fallet då Malmö. Och det här kan komma till användning i krig eller andra extrema situationer när elnätet tar mycket stryk. Ingela Regnell på Svenska Kraftnät.
När det sker ett stort nätsammanbrott, till exempel det som hände i Spanien nu i slutet på april, så är ju den första och mest prioriterade åtgärden att återuppbygga elsystemet. Men som en sista åtgärd, om elavbrottet blir svårt och långvarigt, så kan man starta en ödrift för att säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna får el i väntan på en nationell återuppbyggnad.
Så det här med ödrift, det innebär inte att allt är som vanligt, utan strömmen måste kraftigt ransoneras.
Ja, det är liksom inte läge att slå på bastun.
Nej, inte ens i dessa tider.
Nej.
Öresundsverket, det invigdes ju nu i maj och det planeras för fler såna här anläggningar i landet. Men ja, det finns ju en baksida. Öresundsverket är precis som ett kärnkraftverk, ganska stort och svårt att gömma för en fiende. Och det är ju ett problem.
Jag skulle säga att alla de typer av kraftslag som har hög koncentration med mycket energi på en plats är svåra att hantera i krig. Och de är inte heller flyttbara, vilket innebär att de är lätta militära mål om någon skulle vilja attackera dem.
I Ukraina har ju ödrift i liten skala blivit väldigt vanligt.
Fast i mycket mindre skala då än om man jämför med Öresundsverket.
Ja, verkligen. Alltså, vi pratar ju typ en fastighet med eget elverk eller solpanel. Och grejen här, om en robot till exempel slår ner bland solpaneler som driver ett bostadshus, ja, men du behöver inte resten av landet oroa sig över det eller över sin egen elförsörjning. Men om en reaktor går sönder, ja, då blir det jobbigt för hela landet.
Jag har sett bilder från Ukraina när en sån här åker då med solpaneler har råkats eller bombats med ett militärt vapen. Det man helt enkelt gör är att man kopplar bort de paneler som blir skadade. Resten får ticka på.
Hans Levong på Försvarshögskolan.
Så kan du inte tänka med ett kärnkraftverk. Om du har fått en skada så behöver du vara väldigt noga med hela kärnkraftverket innan du kan låta det ticka på eller starta upp igen då.
Så kärnkraft är sårbar i ett krig och äter upp viktiga militära resurser som kanske behövs på annat håll.
Men det går också att vända på allt och säga att kärnkraft faktiskt är väldigt driftsäkert och robust även i ett krig. För kollar vi på Ukraina så kommer cirka 50% av landets el från de 3 kärnkraftverken som finns kvar. Och man planerar dessutom för att bygga fler reaktorer. Och Sverige påminner en del om Ukraina. Vi skulle ju också behöva förlita oss på kärnkraft i krig. Och det är inte helt lätt. För den lagstiftning som finns, den är skriven för att fungera bra i fredstid, men är inte anpassad till saker som kan hända om det blir krig eller höjd beredskap. Katarina Danestig Sjögren, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.
Och det här gör ju att de kärnkraftbolagen inte längre vill driva kärnkraftverken så att de producerar el, vilket skulle kunna uppstå om de anser att det är för stor ekonomisk risk eller inte ekonomiskt hållbart av någon anledning. Då kan alltså staten idag inte juridiskt tvinga dem att fortsätta producera el.
En svårighet med alla lagar som gäller kärnkraften, det är att säkerheten ska alltid gå först. Och det kan ju då innebära att man stänger ner och slutar producera vid minsta tveksamhet.
Låter ganska rimligt, kan man ju tycka.
Men i ett krig så kan det också vara väldigt, väldigt viktigt att hålla igång en reaktor när elproduktionen hotas på andra håll. Och då behöver någon kunna fatta det här beslutet, trots att det går emot reglerna som gäller i fredstid. Och idag så finns ingen sån person eller myndighet, utan staten sitter i knät på kärnkraftsägarna.
Just det, så det skulle liksom behövas en, ja, men typ en elöverbefälhavare som pekar med hela handen.
Verkligen.
Och det är ju så att drift av kärnkraftverk under höjd beredskap berör ju flera myndigheters ansvarsområden, just eftersom totalförsvarets behov av el behöver vägas mot strålsäkerhet.
Ingela Regnell, beredskapsstrateg på Svenska Kraftnät.
Och som sagt, det finns ju ingen idag som har ansvaret för att liksom väga de här sakerna mot varandra riktigt. För det har inte, frågan har inte varit uppe. Det har inte varit aktuellt, tack och lov.
Men nu pågår det en utredning om de här frågorna, och en sak som de tittar på, det är om staten snabbt ska kunna ta över ett kärnkraftverk i krig.
Att pröva tillstånd för att driva ett kärnkraftverk är en flerårig process som innefattar väldigt många delar. Så i praktiken så innebär det här att staten inte kan ta förfogande över ett kärnkraftverk under krig, vilket de kan för väldigt många andra typer av anläggningar.
Det kanske framstår som konstigt att utreda en sån här sak, liksom hur man kan sätta samhällets elbehov framför, ja, säkerheten. Men då ska man också komma ihåg att kärnkraft, ja, det är ju inte en stationär atombomb.
Många människor vill gärna jämföra dem, men en kärnvapenexplosion är ju en explosion i sig där du har direktverkanseffekter som kan vara extremt stora.
Det enda de här två grejerna har gemensamt är ju faktiskt ordet kärn. För om man tänker på det, ett kärnvapens syfte, det är ju liksom att explodera och göra maximal skada. Medan en kärnreaktor är ju konstruerad på ett helt annat sätt. Där vill man istället tämja den här atomkraften. Och om något skulle gå snett så ska det ju orsaka så lite skada som möjligt. Katarina Danestig Sjögren på Strålsäkerhetsmyndigheten.
Kärnvapen skulle kunna få liksom katastrofala konsekvenser. Kärnkraftverk kan också få katastrofala konsekvenser om inte de konsekvenslindrande systemen fungerar, och det skulle bli ett stort utsläpp.
Och det känns väl ändå ganska bra att avsluta det här avsnittet med att säga att de här konsekvenslindrande systemen, ja, vi kan väl kalla dem för krockkuddar, de är fler och mycket bättre än tidigare. Så de svenska kärnkraftverken är mycket robustare idag än när de invigdes för omkring 50 år sedan.
De är ju säkrare idag än vad grundkonstruktionen var. Så att förbättringar har ju skett sedan de konstruerades.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 27 maj 2025.
Och vi kan också tipsa om ett avsnitt som har rubriken Därför använder Iran svenska gäng, från i maj förra året.
Ja, vi hittar den i SR Play.
Tekniker Mats Jonsson, jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.